Vi ber. O, du helge ånd, kom till oss in. Men nåd och fred i dina trognas hjärtan bliv. Din levande kärlekslåga där upptänd och uppehåll. Du som av alla tungomål och land församlar folken. I Herren Jesu Kristi tro är en dräktigt. Halleluja, halleluja. Vi ska också idag läsa det som är dagens text, åtminstone så har det varit det i Sverige. Nämligen från Johannes 3 och 16 till 21. Och där lyder de heliga orden så. För så har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne, för att världen som tror på ham icke skall förtappas men ha evig liv. För Gud sände icke sin son till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst vid ham. Den som tror på han blir icke dömt. Den som icke tror är allaredan dömt, för de han icke har trodd på Guds enborne söns namn. Och detta är domen, att lyset är kommit till världen, och människorna älskat mörket framför lyset, för deras gärningar var onde. För världen som gör det onde hatar lyset och kommer icke till lyset, för att hans gärningar icke ska bli räfset. Men den som gör sannheten kommer till lyset, för att hans gärningar kan bli åpenbaret, för det är gjort i Gud. Så ska vi också läsa från första Mosebok, 22 kapitlet, när Abraham ska offra Isak. Första Mosebok 22. En tid efter detta skedde det att Gud satte Abraham på pröve. Han sa till honom: Abraham, och han svarte: ja, här är jag. Då sa han till honom: ta nå din son, din eneste, han som du har så kär, Isak. Dra till Moria land och offra ham där som brännoffer på ett av fjällena som jag ska se dig. Så stod Abraham tidig upp om morgonen och läset på eslet och tog med sig två av tjänestegutterna och Isak sin son. Han klövde ved till brännoffret och gav sig så på väg till det städ Gud hade sagt ham. På den tredje dagen där Abraham så upp fick han öje på städet långt borta. Då sa Abraham till tjänestegutterna: bli dere här med eslet, mens jag och gutten går dit upp för att tillbe, och så kommer vi tillbaks till dere. Så tog Abraham veden till brännoffret och lade den på Isak sin son. Själv tog han ilden och kniven i handen, och så gick de samman de två. Där tog Isak till orde och sa till sin far Abraham: du far. Och han sa: ja, gutten min. Han sa: se, här är ilden och veden, men var är lammet till brännoffret? Abraham svarte: Gud vill själv utse sig lammet till brännoffret, min son. Och så gick de vidare samman, de två. Då de kom till stället Gud hade sagt ham, där byggde Abraham altaret och la veden till rätte, så band han Isak sin son och la han på altaret och på veden. Och Abraham rakte ut handen och tog kniven för att offra sin son. Då ropte Herrens ängel till han från himlen och sa: Abraham, Abraham. Och han svarte: ja, här är jag. Då sa han: lägg icke handen på gutten och gör ham icke noe, för nå vet jag att du frykter Gud, sedan du icke har spart din son, din eneste, för mig. Abraham såg upp och se bak, han var det en vär som hang fast efter hornen i ett kärr. Abraham gick där bort och tog vären, och han offrat den som brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallte detta stället Herren ser. Därför blir det sagt en dag idag: på Herrens berg skall han la sig se. Den första delen av den lilla bibeln, som det ju kallas, Johannes 3:16, den är ju mycket känd. Och vi kan väl säga mycket omtyckt av många. Men så hoppar man över en del av vad den säger. Gud älskar så att ingen skulle behöva bli förtappt, förlorad. Och det här betyder ju att det att gå förlorat, det är fortfarande en verklighet för den som inte tror. Och det är ju inget som människor idag protesterar så emot. Också kristna bekännare som den eviga förtappelsen. Helvetet, sjön som brinner med eld och svavel. Mörkret där man skär tänder, beskrivningarna är ju så många i Bibeln. Det är ett ämne man inte så ofta vill tala om. Tala om att det är ett evigt skilje mellan gott och ont. Det var ju så jag präkte ju i den svenska kirken i slutet på förra seklet, några år. Och så fick man ju präka när prästerna var lediga. Och en söndag så visste man att de alltid ville vara lediga. Den var man alltid upptagen. Och ni kanske kan gissa vilken det var. Det var domsöndagen. Då ville prästerna icke stå i talarstolen och tala. Tala om att det är ett skilje mellan gott och ont för evigt. Men nu kan man ju övergå från det ena till det andra. Snart finns inte den möjligheten. Där trädet faller, där kommer det att ligga. Och vi vet ju att Jesus han talar dubbelt så ofta om helvetet som om himmelen. Tror du någon av oss dagens predikanter lever upp till den likheten med Jesus? Jag tror inte det. Det finns ju en röd tråd när vi läser i Guds ord. Och den är offerlammet. Redan från Abels lamm och fram till lammet som såg ut som det var slaktat i Johannes uppenbaring. Det lamm som också är lyset i den nya Jerusalem. Där finns ju varken sol eller måne, utan lammet ska vara dess lys. Och då blir det lys. Lammet som är Jesus. Och Johannes han lyfte ju sin finger och så pekte han och sa, se där är Guds lamm som bär världens synd. Människorna hade ju kommit till Johannes och bekänt sina synder och så hade han döpt dem i Jordan. Vi kan se det som bildligt att där tvättade de av alla sina synder. Till slut var hela Jordans vann bara synd, ingenting annat. Och så kommer Jesus och Johannes vill inte döpa honom i det här syndiga vattnet. Han vet att han har ingen synd att tvätta av. Men så får han ändå göra det. Och då sker det motsatta. All den här synden som finns i Jordans vatten, den häfter sig på Jesus. Och det är då som Johannes kan lyfta fingret och peka. Där är Guds lamm som bär världens synd. Då bär han allt. Men då har också Johannes sagt att Jesus kommer att slaktas. För offerlammets roll, det är att bli slaktad. Så älsket Gud världen, läste vi. Borde han älsket han? Ja, så står det bara så. Det står inte att han älskade så mycket, eller så djupt, eller så höjt, eller någonting annat. Det står bara så älsket Gud. Det var människorna i världen som var föremål för Guds kärlek. Man kan ju älska på olika måter. Vi människor kännetecknas av att vi älskar den här världen. Den här för syndens skull förbannade världen som snart ska vara borta. Det tar sig så många uttryck. Inte minst det att man försöker leva så länge som möjligt i den här världen. Det är det man forskar om, att kunna förlänga livet några år på denna för syndens skull förbannade jorden. Men Gud, han älskade så att han utgav sin enda son. Gud såg att vi var räddningslöst förtappta för evigt. Och det enda som kunde rädda oss, det var ett offer. Det var någon som tog på sig vårt straff, som led i vårt städ. Betalte vår omätliga syndaskuld. Vi behövde en städfoträdare, en som var i vårt städ. Och där ska vi läsa om det som vi hört lite om på kvällarna från första Samuelsboken, 17 och den 8 och 9 versen. Goliat trädde fram. Han stod fram och ropte över till Israels fylking och sa till dem: Varför drar dere ut och fylker dere till strid? Icke är icke jag filisteren och dere Sauls trälle. Välj ut en man och låt han komma ner till mig. Vis han kan kämpa med mig och fälla mig, ska vi vara deres trälle. Men vis jag får bukt med ham och fäller ham, så ska dere vara våra trälle och tjäna oss. Det var ju ett envig som Goliat ville. Och den som tappte, det gällde inte bara den, utan det gällde hela hans folk. Och den som vann, han vann för hela sitt folk. Så var de så beroende av denne ende. Och så möter vi så många ställföreträdare i Bibeln. Den allra första ställföreträdaren, det var ju Adam. Om han vann i kampen mot Satan så var segern vår. Men tappte han så tappte vi alla. Och så vet vi att det gick. Så kom synden in i världen till oss alla. Den andra Adam, Jesus, han var också en ställföreträdare. Skulle han tappa i kampen så skulle det vara också en förlust för oss för alltid. Men om han vann i kampen så skulle han säga vad vår säger. Så var vi helt avhängiga av hur han kämpade, om han vann eller förlorade. Och den enda som kunde betala för oss, det var ett människa som också var Gud. Det var Guds egen enfödde älskade son. För han skulle lida ett evigt straff för alla människor, det inte ett människa kan göra. Det fordrade en oändlig Gud som skulle göra detta på några mörka timmar på korset. Han var vår ställföreträdare. Men nu har ju många protesterat, inte minst i vår tid. Vi vill nämligen inte veta av en Gud som kräver blodiga offer. Blodiga offer för att avvända hans vrede. Man kan på sin höjd säga att det är den gamla pakts Gud, men i den nya pakt så är Gud icke slik. Men det är synnerhet i den nya pakt Gud är just slik. För så älsket Gud att han utgav sin egen son. Gud är ju fadern. Han är fadern som först har älskat oss. Det första är inte som i lignelsen om att den förlorade sönnen, att fadern står och väntar. Han kunde inte ha gjort det om han inte först hade utgett sin son i döden. Och här är det fadern som handlar. Så älsket Gud. Men det är en ruskig, rystande berättelse. Det är verkligen rystande att Jesus måste offras. Att en far tar sin egen älskade son och offrar han. Utlämnar han till pina, lidande och evig död. Och så har vi förebilden i bland annat Abrahams offrande av Isak. Abraham, han lydde Gud. Han hörde vad Gud sa och han fullbordade det nästan. Och den berättelsen har mycket att säga. Det var ju en pröve av Abrahams tro. Abraham var lydig. Ta din enda son Isak som du älskar. Det står att Abraham, han var Guds vän. Och så säger Gud, hur skulle jag kunna dölja Noe för Abraham som är min vän? Abraham som är en far. Gud har ju också en älskad, en född son, Jesus. Och nu ska Abraham få känna hur det känns att offra sin enda älskade son. Gud säger om Jesus att denne är min son, den älskade. Och Abraham, han får känna hur det är för en far att offra sin älskade son. Abraham, han sviktar inte. Han går genast. Alla prövningar vi möter, de är ju automatiskt en fristelse. Han kunde ju tänkt att det här kan ju ändå inte vara möjligt. Han kunde ju spott några andra. Inte kan väl Gud kräva det här av mig. För oss är det ju en så förfärlig historia. Vi kan inte föreställa oss att det kan ske. Hade vi sett en far som var på väg för att offra sin son så hade vi ringt till politiet. De hade tagit honom och låst in honom på en psykiatrisk avdelning. Det här är ju dårskap. Det är Guds dårskap som är klokare än människors visdom. Det ska berätta vad det kostade Gud att frälsa oss. Abraham, han går genast. 3 dagar var Isak som död. Så länge var Abraham på väg till Moria berg, till Golgata. Och 3 dagar var ju Jesus i graven. Men vi ser också Abrahams tro. För Isak var ju löftesönnen, han som skulle föra släktet vidare. Även om Abraham offrar ham, så tror han att Gud kan ge honom tillbaka. För Gud har ju sagt att i Isak ska din släkt välsignas. För han säger till tjänarna när de går upp på berget: stanna här med eslet. Jag och gutten går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Sen kommer vi tillbaka till er. Det är Abrahams tro. Och så hörde vi när de går upp på fjället, så frågar ju Isak. Isak sa till sin far Abraham, far. Han sa: ja, min son. Han sa: vi har ju eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Och Abraham sa: Gud kommer utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Vi skönar att det är vanskligt för Abraham. Han orkar inte säga till sin son att det är du som är lammet. Men Abraham svarade ju så rätt. Han sa att Gud kommer utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så var det redan innan världen skapades, så utsåg Gud offerlammet Jesus. Utsåg honom att offras för våra synders skull. För det var förutsättningen för skapelsen. Syndafallet kom ju inte som en överraskelse för Gud. Så Gud fick ta till en nödlösning. Han visste allt i förväg. Och i förväg har Jesus påtagit sig att offras för vår skull. Men Isak, han bar själv veden så som Jesus bär korset. Veden som elden ska brinna i. Och Abraham, fadern, han bär kniven och elden. Det är fadern som måste fullborda offret. Det är så hemskt att det är fadern som måste fullborda offret. Han kan inte stå och se på. Det är han själv som måste göra det. Jesus, han bär korset. Synden som Guds vrede vilar över. Och Isak, han bär veden. Och Jesus, han får lida under Guds vrede och eld, syndens straff, den eviga elden i helvetet. Där han ropar: Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? För det är det som är helvetet. Där finns icke någon Gud som svarar på ropet. Så fick Abraham och Isak undervisning. När Abraham står med kniven i hand. Det var en förkynnelse om Jesu död till dess han skulle komma. Liksom alla lovar om offer som finns i den gamla pakt. Gud utser offret. Abraham hindras att offra Isak. Han ser sig omkring och får då syn på en vär som har fastnat med hornen. Och så går han bort och tar den och offrar den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Gud har avslöjat sin största hemlighet för Abraham. Abraham hade ju ingen bibel att läsa i. Och så fick människorna undervisning på det sättet genom handlingar. För Isak var det här säkert ett minne för livet. Att det var en annan som dog i hans städ. Det var också en annan som dog i ditt städ. Är det en daglig glädje för dig att en annan dog i ditt städ? Krävde så Gud för mycket av Abraham? Nej, Gud gav ju själv det han krävde av Abraham. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var en som tror på ham icke ska förgås utan ha evig liv. Och så läser vi i Romarbrevet 8. Han som icke skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med ham? Tänk när Gud gav det allra käraste han hade. Skulle han inte då också ge dig och mig allt det andra vi behöver? Allt det vi behöver av nåde och av nöd i det här livet för att vi ska komma till himmelen. Så vittnar hela Bibeln om det stora fruktansvärda offer som Gud gav till vår frälsning. Allt sammanfattas i den här korta versen i Johannes 3 och 16. Gud sände inte sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom ham. Och den som tror på ham blir icke dömd, men den som icke tror är redan dömd, för att han icke tror på Guds enfödde söns namn. Det här betyder att Gud har tagit hand om saken genom sin son. Han har fullgjort det förfärliga offret. Det offret som har tagit bort allt det som kan döma oss. Och så finns ingen dom igen. Den är borttagen på korset. Vårt skuldebrev blev spikat på korset. När vi läser Jobs bok så står det ju att djävulen anklagade Job. Han anklagade dag och natt, läser vi på ett annat sted. Men så blev han utkastad från himlen, för han har längre inte något att anklaga för. För anklagelsen, skuldebrevet, det är spikat på korset. Det är försonat, det är betalt. Så är det fullbordat. Jesus, Guds offerlam, betalte vår skyld med lidande och död. Och så kan inget hindra vår frälse. Jo, en ting, det är att vi icke tror på lammet, på sönnen, och tar emot ham. Det är det som är domen, den enda domen. Som vi läste i den 19:e versen, detta är domen, att lyset kom in i världen, men människorna älskade mer mörket än lyset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar lyset och kommer inte till lyset för att hans gärningar inte ska bli avslöjade. Och så finns det då bara en enda dom. Att vi avvisar vår frälse som tog vår dom. Det är den dom som finns kvar. För Jesus är all dom borttagen, skylden betald. När djävulen kräver dig till regnskap för dina synder som du gjort eller dagligen gör, så gör som du skulle göra om någon kräver pengar av dig för en skuld du redan har betalt. Du har kvittot, du kan visa det är betalt den 25 januari 2014. Jag behöver inte betala mer. Se här du Satan, min skuld. Den blev betald på Golgata. Du kan se kvittot. Lammet sitter på faderns högra sida. Han är min rättfärdighet. Så har Satan inget mer att kräva. Men han driver ju sitt spel. Han vill binda i gamla synder. Han vill göra dem som nya. Han vill binda samveten var dag i synd, så vi inte ska tro att vår synd är betald. Han vill att vi ska tro att vi står i skuld och evigt förtappt. Så driver han sitt spel. Han anklagar. En gång hade han rätt till det. En gång så kunde han säga att människorna, de är mina. För han kunde visa hur vi hade brutit Guds bud. Visa hur synden band oss människor till ham. Adam tappade ju som vår ställföreträdare. Men så plötsligt är skuldebrevet borta, spikat på korset. Han kan inte få loss det Jesus vann som vår ställföreträdare. Och så säger Jesus att den som kommer till mig, den ska jag sannolikt icke kasta ut. Men djävulen, han bedriver sin propagandaapparat. Men det finns seger över honom i lammets blod. Genom tron på det fruktansvärda som Gud gjorde när han offrade sin son. Så kan bara en enda synd föra dig till förtappelsen. Det är att du förkastar Guds son och hans offer. Att du står emot den helige ande som vill uppenbara Jesus för dig. Lära dig att tro på ham. Ta emot frälsen fritt och för intet. Den frälse som icke har något med dig och dina gärningar att göra. Varken med dina goda gärningar eller dina onda gärningar. Men så är det så om oss människor, vi vill så gärna stå på egna ben. Det är ju omoraliskt att leva av det en annan gör. Och så vill jag göra rätt för mig själv. Så tänker många omedvetet. Man vill stå för Gud så som man själv är. För man känner sig nämligen rätt så god innerst inne. Och så menar man att man klarar sig. Och så har djävulen segrat. Han har fått människor att bedöma sig efter sina födelser eller efter den här världens lover och icke efter Guds ord och bud. Som dömer till och med begärelsen som något ont, som nog får dömas till förtappelsen. För Gud kräver ju fullkomlighet för himmelen. Där kommer inte ett orent in. Där kommer inte den minsta egoistiska tanke in. Allt måste vara betalt och försonat. Så behöver du förlåtelse för dina onda gärningar och för dina goda gärningar. För dina godaste gärningar, de är som en oren klädnad inför Gud. Och så står du helt naken och avklädd. Det bästa du har gjort i livet, det är orent i Guds ögne. För det är besmittat med synd. Allt vad vi har gjort och allt vad vi gör. Så har Gud försonat världen med sig själv. Och så återstår det som står. Att låt nu försona er med Gud. Ta emot hans frälse fritt och för intet. Den som tror, den som inte tror är allaredan dömd. För att han icke har trott Guds enfödde söns namn. För där tron inte är, där ligger fortfarande mörket. Där härskar den lögn som djävulen är här över. Där strar vi in i förtappelsen i kraft av en mäktig lögn. Och detta är domen, att lyset kom in i världen. Och människorna älskade mörket mer än lyset, eftersom deras gärningar var onda. Det är det som är det förfärliga. Vi älskar den värld som vi synes vi behärskar. Vi törs inte lämna oss åt Gud, bli födda på nytt, kastade in i något okänt. Vi vågar inte se oss i Guds spegel. Vi törs eller vill inte se sannheten om oss själv. Det är nämligen smärtsamt att se sanningen om sig själv. Den sanning som gjorde att Jesus måtte dö. Men ska du ta emot frälsen så måste du se sannheten om dig själv. Du måste se att du är sån. Att skulle du leva så måste Jesus dö. Och den sanningen, den är för stark för oss. För den får oss också se in i Guds blödande hjärta. Och så kan vi inte klara det. Vi kan inte tåla att det skulle vara så nödvändigt. Så om att göra att något så förfärligt ska ske för vår skuld. Att sanningen är sån om oss. Sån att vår skuld är så stor. Det går genom märg och ben, men det är det som är lyset. Det är det första lyset faller på. Det är just det. När sanningens ond kommer ska han bestraffa världen för synd. Då får vi se vad synd är i hela sin gruvlighet. Och därför skyr så många lyset. Och så får man fortsätta att leva i mörket där man inte behöver se sin egen synd så klart. För då kan man inte längre få se sig själv som lite god. Som det är som man säger idag. Även om man då gör det som är fel. Innerst inne så vill jag ändå så väl. Där är jag ändå god. Och så är det helt tvärtom. Det är där innerst inne jag icke är god. Låt mig så slippa och se det så klart. Låt mig slippa och se blod och så mycket ångest för min skuld. Det hänger en blodig kropp på ett kors och vrider sig i förfärlig smärta för min skull. Så arbetar Guds ond med oss. Det upplevs ofta som så hårda ord han säger om oss. När Jesus talade till dem som trodde på ham. Om vägen till det eviga livet, att de måste äta hans kött och dricka hans blod för att ha evig liv, så sa de, vem står ut och höra på ham? Det är ett hårt tal, och så gick de sin väg. Det var de som trodde på ham som gick sin väg. Det var ett för hårt tal. De ville leva av något annat än Jesus. De vill ha sin tröst också hos sig själv. Men vi kommer inte fram till sanningen om Jesus som vår frälsare utan att se sanningen om oss själv. Se oss själv som de som måste köpas fria med ett sånt offer. Nej, då vill de flesta heller fortsätta och göra ont. Det synes de nämligen inte så ont, för de ser det inte i lyset. Men den som lever i sannheten, den kommer till lyset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Och vem är så det? Ja, det är naturligtvis först och främst Jesus själv. Han kan säga, här är mina gärningar, de är gjorda i Gud. Men kan du säga det? Vem mer kan säga det? Jo, det kan också Guds barn säga. För allt som är hans, det är mitt. Hans gärningar är mina gärningar. Han var ju min ställföreträdare. Men det är också så att vi får säga att vi bär ju den gamla människan, den gamla naturen. Vi syndar med tankar, ord och gärningar. Men det är alltså så viktigt att vi fortsatt vandrar i lyset. Och också komma ihåg hur beroende vi är av Jesu gärningar. Så vi inte börjar förtrösta på våra egna gärningar. Han kommer till lyset. Och ju lysare, ju ljusare det blir, ju mer av vår smuts blir synlig. Det som vi sa den första kvällen, väcks till i nåde. Det är det enda sättet att bli mer beroende och knyttet till Jesus. Att få se mer, långt mer av din egen orenhet. Se att alla dina bästa gärningar är som en oren klädnad inför Gud. Men se också så du ser att lyset, det lyser på korset där ditt skuldebrev är spikat, där det allt är betalt, också de sista timmarnas synder. Det är en stor seger när ett människa ger Gud rätt. När sannheten segrar, det är på nytt födelse. Och så ska sanningen segra var dag så länge vi vandrar här på jorden. Vandra i lyset så är du lysets barn. Se att allt det Jesus har gjort är ditt och växer till i nåde. Ge akt på dig själv hur du kommer till kort så blir du mer avhängig av Jesus. För gör du inte det så slutar du som en förtappt förlorad fariseer. En fariseer som tackar Gud för sitt rika liv som han har hjälpt honom med. Vi har ju hört här på kvällarna om kung David. Och det står ju så märkligt att kung David, han var en man efter Guds hjärte. Och så berättar man för människor som inte känner till bibelhistorien att David var en man som var en morder och en äktenskapsbrytare. Och så står det att han var en man efter Guds hjärte och så skakar de på huvudet. Kung Saul, som mänskligt sett bara gjorde småsynder, han blev förskjuten av Gud, förkastad av Gud. Men David, han var en man efter Guds hjärte. Hur kunde han vara det? Jo, det kunde han, för han bekände sin synd. Det gjorde icke Saul. Det är det som är ett människa efter Guds hjärte. Den som erkänner och bekänner sin synd. Må vi så vara människa efter Guds hjärte, som icke döljer vår synd. Klaus B. Ja, så tackar vi det här för att det är så enkelt att vara ett människa efter ditt hjärte. Men så vet du, Herre, att det är också det som är så vanskligt för oss. Det vanskligaste av allt. Att erkänna oss och vara sådana som vi är. Men så tackar vi att vi får komma till dig precis sådana som vi är. Att det är friheten som dina barn. Vi behöver inte förställa oss. Vi behöver inte hyckla, vi behöver inte spela teater. Vi får komma till dig och säga precis som det är. Och så får vi leva av din nåde, leva i lyset. Därför prisar vi dig, Herre, idag och i evighet. Böj så jag hjärte till Gud och ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikt lysa över dig och vära dig nådig. Herren vänder sitt ansikt till dig och giver dig fred. I Guds, Faderns och Sönnens och den helige Andes namn. Amen.